Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på minova.se. Idag har jag äran att ha en gäst här hos mig. Det är Caroline Flavald. Hon var här som gäst i podden på avsnitt 20. Våga känna valv efter valv. Men för er som inte har kanske hunnit lyssna på det avsnittet ännu. Kan inte du, Caroline, berätta lite om dig själv? Vad du gör och...
Det kan jag absolut. Bara så fantastiskt härligt att vara här igen, Jenny. Och träffa dig och vara hemma hos dig och sitta här. Vi sitter uppkrypna hemma hos dig en helt annan årstid än när vi såg sist. Men bara så fantastiskt att vara här igen först.
Supermysigt. Tack för att du kom.
Ja. Men absolut. Jag heter ju då Caroline och... Jag tycker det där, jag tror att jag sa det sist i avsnittet sist också, att jag tycker det där är en sån spännande fråga och på något sätt igen och igen fråga sig den frågan. Vem är du? Vad gör du? Vad gör du här? Vad gör du för någonting? Du arbetar ju också med klienter. Jag kan tänka mig att det är en av de första frågorna också som du brukar fråga dina klienter. Vem är du? Och vad gör du? Eller?
Ja, man vill ju komma åt kärnan, men det är ofta svårt att berätta om sig själv.
Eller hur?
Vilka delar ska man bjuda på?
Eller hur? Det kräver på något sätt igen en slags ett tittande på sig själv på något sätt. Men jag heter ju Caroline då och arbetar med yoga och olika former av självutforskning och själsutforskning. Både i form av olika kurser, jag håller helgkurser, håller retreats, håller yogautbildningar och yogalärarutbildningar, men också har också klienter, enskilda klienter i något som vi kallar för själsutforskande samtal. Så lite som förra avsnittets namn, det där med valv efter valv oändligt, så är det väl det som på något sätt hela tiden väcker min längtan och min törst och min förtjusning och förundran över det. Över det som jag gör och varför jag gör det jag gör är på något sätt den där dragningen till att möta människor och möta människor i deras valv efter valv oändligt, så som dikten av Tranströmer går.
Ja, det är verkligen fantastiskt att få följa människors olika typer av resa. Jag antar att du som jag träffar personer med olika typer av utmaningar. Antingen är det någonstans att de står och känner sig lite fast där de är idag, eller så är det någonstans att de vet sitt mål väldigt tydligt, men de vet inte riktigt hur de ska ta sig dit. Eller så kanske det är någonting annat. De går igenom någon sorg, utmattning och behöver liksom andra typer av verktyg.
Absolut. Jag tror att det som är, jag vet inte hur det känns i dig eller hur det är för dig, men jag tycker ofta att det som är slående över människor som jag möter ofta är att människor befinner sig på någon slags tröskel till någonting eller från någonting. Och där man ibland vet vad den där tröskeln är eller vad som finns på andra sidan, men ibland så är det så där bara i det där totalt okända, magiska. Och det är både spännande att se vart kommer jag ifrån och vad är den här tröskelplatsen, men också att börja då nyfiket utforska vart är du på väg på något sätt?
Ja, det är superspännande. Jag har ju börjat träffa mycket personer också som vill bli entreprenörer.
Mm.
Eller att de står liksom och väger. De kanske har halva foten inne, men det kanske är mer som en hobby. Mm. Men de vill ta liksom nästa kliv och våga och förstå de stegen. Och det är så fascinerande på väldigt kort tid. Jag har en klient nu. Och hon, det har gått så fort för henne. Och det, hon behövde bara ha någon att bolla med. För man känner sig så ensam. Och så är det i många frågor. Att man tror att man är så ensam i sin... Det kan vara sin sorg att man har förlorat någon. Då är man så ensam i sorgen. Eller att man har någon dröm och vill utveckla sig och bli kanske egen företagare. Man har ingen fråga och man känner sig lite dum i sina olika frågor. Och då är det perfekt att få gå liksom och prata av sig. Och det är helt fantastiskt att kunna hjälpa till och se de här stora framstegen. Det är så roligt.
Verkligen. Ja, men det är en ynnest att få bevittna, att få hålla det. Det är ju inte som, jag vet ju att du arbetar, vi arbetar olika, men det finns också väldiga likheter, tänker jag, med att man håller en människa genom någonting eller i någonting, i sitt utforskande av någonting, och jag vet inte vart vi ska och den kanske inte vet vart den ska, men det händer någonting i det där samspelet och mötet. Och sen har vi ju både du och jag en verktygslåda med massa spännande saker som vi kan ta till, men det är på något sätt också spännande att men bara få bevittna det som på något sätt vill. Jag tänker ofta som sån här, vad heter sån här japansk ett sån här
organ, pappers.
Ja, precis. Organ, ja. Nästan sådär som, vad det är som vill vecklas ut på något sätt. Vad är det som vill vecklas ut? Om vi så bara tar oss lite tid att vara med oss själva. Och precis så där som du nämner nu, jag blir så här, det här, det ofta är närmare än vad vi tror. Ofta tror vi att det är sånt stort steg eller sånt stort hopp eller sån, men att saker ofta finns så där väldigt, kanske nästan hisnande nära.
Vi pratade lite tidigare innan vi startade podden, så pratade vi lite om några ämnen, men då var ju tålamod ett av de ämnena, och jag tänker, vi är ju lite där och snuddar.
Mm.
Hur tålamodig är du? Den frågan såg du inte komma.
Nej, jag sa bara för någon dag sedan, så pratade jag med min syster om våra olika... Vi lekte med tanken kring att man har som olika... vad heter det? Som underrubriker under sig själv. Slogans till sig själv. Och då fnissade hon, jag är ju hennes lilla syster, så att jag kommer väl alltid vara väldigt mycket lilla syster för henne. Men då sa hon att, men Karo, en av dina slogans är väl att det går fort i hockey. Men jag tror på något sätt att jag har nog lärt mig väldigt mycket tålamod. Vet att tålamodet kommer med såna gåvor. Det är ju som, jag tycker om också att dela upp ordet och leka med det. Att vara tålmodig kanske är på något sätt, det handlar både om mod och att tåla någonting. Att det krävs mod av oss att ha tålamod, att låta det där kanske någonting vecklas ut, att låta något få tid. Det finns något citat som är det där, allt gott tar tid. Och det finns någonting i det här snabba snurrande samhället också som vi lever i, där mycket och personlig utveckling ska helst bara ske på en vändning, eller att vara nära oss själva ska bara vara en liten tuss och sen så kan vi bara springa på som vi brukar, och samtidigt som såklart det där lilla gör stor skillnad, men jag tror också att vi behöver ha mer tålamod med oss själva och med livet och varandra. Det finns någonting stort och kärleksfullt i det. Är du tålmodig?
Nej,
vilken är din slogan?
Jag stod sist i kön när Gud delade ut tålamod. Jag vet inte.
Nej.
Men jag har ju hittat på egna vägar för att skapa mig mera tålamod. Och en sån sak kan ju vara till exempel att ifall att mitt mål är någonting större, då bryter jag ner det i mindre delmål. Vilket gör att jag hela tiden tydligt ser för mig själv att jag kommer framåt. Jag har lite svårt att bara sätta upp ett stort mål och sen tänka att dit dit ska jag och sen hitta min egen väg. För att det finns ju, ja, men som i skogen, det är ju små stigar precis överallt. Det gäller ju att man tar rätt stig, och har man inte någon karta, då är det ju svårt att veta vilken väg som är snabbast, vilken väg som passar dig bäst. Mm. Och man kan också gå vilse.
Mm.
Så på så sätt så har jag skapat mig mera tålamod genom att dela upp mina utmaningar. Men nej, jag har haft svårt med det. Och sen så en sak som jag också har haft svårt med, det är när man kikar lite på andra, hur, när man ser deras resa, så får man ju ofta se den när de redan är liksom, när de redan har nått i alla fall en platå, men kanske två, tre platåer av sina mål. Vilket gör att man jämför sig inte med de som är på samma plats, och man tror att det har gått mycket fortare än vad det faktiskt gör. För att ofta så får man ju bara veta deras, ja, men misstag, deras felsvängar långt efteråt när de verkligen har lyckats. Man får inte reda på det mitt i, eller hur lång tid det faktiskt kanske har tagit.
Eller...
Det behöver inte vara att de mörkar det på något sätt, men det är bara att det är inte så tydligt. För när jag kanske ser den personen, då har den redan den kanske har jobbat i 10 år. Och då kan det vara svårt att jämföra sig med det som en löpare till exempel. Ifall det är någon som springer milen varje dag, då kan inte jag jämföra med den ifall att jag ska börja min löparkarriär idag och har sprungit 100 meter. Det är svårt, men man gör ju ofta det. Och...
Absolut. Jag tror att den där, liksom, vi lever ju i ett samhälle som på något sätt lider av jämförelsesjukan på något sätt. Och att aktivt ta sig bort från det, eller märka när man liksom drabbas, får någon så här, nästan som en nysning. Eller i perioder, nästan som att man, jag brukar liksom, bara för att ha mer liksom medkänsla med mig själv också, just kalla det för en sjuka eller som en förkylning, eller att okej, ja, men nu märker jag att jag jämför mig, eller nu, det blir också en väldigt aktiv, vi lämnar ju också oss själva väldigt aktivt i det, tror jag, i jämförandet. Det är svårt att vara nära, väldigt nära sig själv och samtidigt jämföra sig, utan det blir ju ofta ett, liksom, de här sökande ögonen efter vad gör andra, eller hur långt har andra kommit och så vidare. Och det där blir också spännande att tänka kring, vad är det som är intressant, vad är att komma långt, och vad är det som jag tror ju väldigt mycket på, de flesta som går mina kurser får höra mig någon gång säga att den här också en dikt som går i form av att det finns i skogen en glänta, en oväntad glänta som bara kan finnas av dem som gått vilse. Så jag tror att vi också behöver gå vilse, och att det finns någonting, att det är så vi bara, det är där vi kan hitta de gläntorna. Jag vet inte om det känns som att jag sa det här kanske i vår förra podd också. Men det är som att jag återvänder dit igen och igen och igen, för att jag tror att vi behöver våga gå vilse. Också för att landa på de där trösklarna, eller där vi kanske kommer in och möter människor, eller tänker att vi ofta möter människor som på något sätt både har modigt vågat gå lite vilse och kanske behöver modigt fortsätta gå lite vilse ett tag för att hitta de där gläntorna.
Mm. Ja, jag håller med dig faktiskt där också. Men sen så är det ju, ifall att jag inte får löta att du har sett den, det går ju en serie på Netflix om Spotify. Grundarna.
Jag har inte sett den. Spännande.
Men den är väldigt spännande, för den är utformad så att man får se det från dels han som kom på idén, och från den som håller på med marknadsföringen, och den som håller på med ekonomin, och från de som är programmerare. Så jag kommer inte ihåg, men det är 5-6 avsnitt någonting sånt där, tror jag. Och så får man se från olika vinklar. Men även där, som är så självklart för oss att Spotify alltid har funnits, och hur ska man inte göra, även fast jag vet ju det, jag är ju tillräckligt gammal för att ha haft kassettband, men jag tänker att det är lätt att glömma bort att deras resa har ju varit stenhård, och skulle inte han vara så ihärdig med att fått liksom loss alla de här olika, ja, men låtarna, att han verkligen skulle få ha dem på sin plattform, då hade det inte blivit någon Spotify. Och jag menar, det är väl det också, man måste väl slå huvudet i väggen några gånger tyvärr, Men när man ser det bara utifrån så ser det ut som att det har varit en kärleksresa. För vi var ju inte med innan liksom plattformen släpptes. Och det är väl lite så man får tänka. Men den tycker jag är väldigt tänkvärd. Just att se på i det syftet också. Att man, aha, det är inte så himla enkelt. Och Apple också, för man tar det jättestora bolaget som exempel. Nu är det drakar jag säger, men de har ju också haft en väldigt bra film och resa liksom.
Eller, jag tänker också att det där handlar så mycket om, eller kommer an på att nära sin passion. Så att passion är ju lidelse och verk på något sätt. Men så länge det är från, på något sätt från passion. Så jag kan känna bara i mitt eget liksom verkande som, men du är också egenföretagare och skaperska av saker och ting. Så kan jag märka en stor skillnad när jag plötsligt börjar. Och det kan jag märka ofta i, den kommer ofta i kombination med jämförelsesjukan. Plötsligt kan jag märka mig själv skapa saker som inte, men som inte är mitt. Eller som inte att det inte är jag som skapar det, men som inte ligger på mitt hjärta. Som inte kommer från min törst och längtan. Och jag kan nu, och är väldigt, liksom, det är jag otroligt tacksam över, att jag kan ofta stanna upp där och känna känslan av skillnaden från när jag gör det från en, när jag skapar från den andra platsen som jag vet är ifrån absolut hårt arbete och mycket och dedikation, men det kommer från en plats av passion och amen, törst och längtan efter någonting. Och det finns en helt annan, för mig så är det en helt annan drivkraft än den där som bara ska nöta i väggen för vadå på något sätt. Och att ja, det finns någonting där, och jag tror att ja, passion är någonting som jag för mig är väldigt viktigt, och som för mig, ja, en viktig drivkraft också, som någonting som jag liksom vill locka fram i andra. För det är både som, det är en lidelse, men det är också en liksom, nästan att bli förtjusad magnetiskt av livet. Att men det är det här som vill genom mig på något sätt.
Och det kan ju vara en svårighet också, just ifall att man vill jobba med någonting som är ens absoluta passion. Säg till exempel, som kan vara enkelt att ge som exempel, men de som är konstnärer som målar, de ger hela sin kropp och själ till det här konstverket. Men sen så är det så många andra delar för att kunna bli, alltså livnära sig på det. Så handlar det om marknadsföring, du måste nå ut, du måste kunna förmedla känslan i din tavla, måste du förmedla dels genom fotografi, för den måste komma upp på någon typ av hemsida eller sociala medier, men sen också kanske genom någon berättande text så att de liksom känner det här extra lagret, och då blir det så personligt, det är en del av dig själv som du har alltså lämnat ut, en förlängning av dig själv.
Absolut, det som jag tror att det är May Rollo som har skrivit en bok som jag tycker mycket om som heter Mod att skapa, och som handlar om att det är ett, att skapa är, kräver mod och kräver på något sätt vår sårbarhet, att våga blotta oss eller visa vårt för världen. Och det hade varit enklare kanske att jag gör något som inte riktigt ligger på mitt hjärta att dela med världen, för att det blir en distans. Men det, jag tror också någonting som vi under de yogautbildningarna och yogalärutbildningarna som jag håller, så pratar vi mycket om det där, att till exempel att i yogan så skulle vi kunna göra allt. Vi skulle kunna hålla barnyoga, vi skulle kunna hålla yoga för seniorer, vi skulle kunna hålla yoga på företag och så vidare. Men där tror jag också om att hitta det som, ja, men det som ligger på ditt hjärta att göra och det som ligger på ditt hjärta att dela. Och att våga gå för det. Och våga till exempel guida på det sättet. Eller hålla de klasserna så som du vill. Både när du skapar och när du håller. För att det är också då som människor kommer hitta dig. Och det blir autentiskt. Och om du hela tiden gör något som skulle vara enklare. Och kanske lite mer likable. Eller crowd pleasing och så vidare. Visst, det skulle vara enkelt på ett sätt, men det blir hela tiden ett halvljug gentemot dig själv. Och min liksom övertygelse eller min känsla är också att om du likväl ska göra det här som det är, till exempel att vara egen, som jag vet att du också och många som lyssnar på den här podden kanske är i eller har en dröm om att skapa sitt eget, så om du ändå ska göra det som redan är ett hopp och en liksom lidelse och en passion, slösa inte bort det då på att göra, nu är jag krass, men slösa det inte på att ändå göra något som ändå inte liksom väcker din törst och din längtan på något sätt. Jag vet inte.
Nej, så är det ju. Men det är också där att det kan vara svårt att hålla riktningen. Och ju mer man börjar hålla på och kika på andra som kan vara lätt i sociala medier och sånt, kan man titta på som alltså familjemässigt också, bara nu när det nalkas jul och så tittar man på, har någon jättefint julpynt på någon jättefin julgran, och bara det kan ju vara så här, åh nej, ja, nu kanske jag vill bara ha vitt i min julgran, eller fast man egentligen kanske gillar att ha det rött och murrigt, eller man kanske vill ha alla de här sakerna som kanske barnen har skapat. Men så blir man så influerad så att man känner inte efter vad man egentligen kanske vill, utan man skapar ut efter någonting annat som visserligen kanske är bra och vackert, men det är inte en själv.
Precis, jag tror det känns på något sätt, och det är ju sociala medier, det är ju fantastiskt, för det finns så mycket inspiration där, och vi kan liksom ta inspiration och få inspiration och bli liksom inblåsta med inspiration av varandra, men att märka kanske skillnaden från när vi känner den där inspirationskänslan eller känslan av att bli inspirerad av någonting jämfört när det på något sätt väcker någon, de där känslorna av att kanske borde jag också, eller jag har inte så, eller och att vara lite vaksam på när vi det, jag tycker om det där med att ha lite hygien på sociala medier, jag tycker det är ett sånt härligt uttryck, men att att vara lite liksom varsam där med med hur det känns i oss när vi liksom förtär alla dessa liksom bilder och texter och så vidare. Och vad är det som inspirerar och vad är det som bara väcker en känslan av att jag har inte, eller jag borde eller måste eller skulle eller...
Med hygien, menar du att du med jämna mellanrum kanske rensa lite bland vilka du själv följer, så att du får rätt typ av inspiration för stunden? För det kan vara vissa gånger kanske man är jätteinspirerad av en viss typ av sak i livet, och andra gånger kanske det ger en ångest för man kanske inte hänger med där. Och att du rensar bort så, är det du tänker lite? Eller vad du lägger upp själv?
Nej, mer var att vara lite jämna mellan dem, absolut. Göra som en liten, precis som vi kan göra detox med vad vi äter eller vad vi, andra delar i våra liv, eller vi rensar garderober och så vidare. Så att vara lite, att även våga rensa lite i sociala medier eller och se över vad är det som jag inspireras av. Jag älskar Marie Kondo, den här konsten att städa. Och hon menar ju mycket, hon tar ju upp det mycket mer i hemmet, hur vi kan rensa och städa i hemmet. Men just jag tycker om det där med att hur vi kan, hennes metod av att ta upp kanske ett klädesplagg eller någonting och sen och fråga sig själv, does this spark joy? Och lite på samma sätt kan vi, jag tycker det är applicerbart på många platser i våra liv, does this spark joy? Och inte menat som att okej, men om den här relationen inte ger mig så mycket glädje varje gång, då är det bara att kasta bort. Men någonting måste ha en kanske en grundton av att det här är näringsrikt för oss på något sätt. Sen kan vi följa, kan följa saker på sociala medier som jag aktivt vet ger mig lite skav och som jag vet liksom skapar lite gnissel i mig. Men jag vet också att det är, att jag behöver det för att det skapar lite liksom, men det händer någonting i mig också, det väcker saker, så saker kan få skava lite och väcka lite, Och det behöver inte heller vara farligt. Så vi behöver inte heller fluffa till det runt om oss. Men att också veta. Alltså, den där sparken behöver inte vara bara av joy. Men just this spark då. Kanske. Vad tänker du?
Nej. Det tycker jag också. Jag rensar ibland i sociala medier. Men det kan ju också vara ibland att jag är väldigt... Ifall jag hittat någon ny träningsform till exempel. Eller för att jag har hittat... Ifall jag har fått för mig att jag tycker att baka är jätteroligt. Jag kan gå i perioder och tycker att baka är väldigt roligt. Och då följer jag jättemycket sådana konton. Sen så kanske jag hamnar i en period där jag inte... Ja, det jag inte har samma... Jag vill inte se de här kakorna hela tiden i flödet. Det börjar bli lite in my face. Så då kan det ju också... Men då behöver man inte heller avfölja. Utan man kan ju bara välja att inte se dem i flödet. För då har jag fortfarande kvar dem. Det är samma sak som när det var val. Så var det några som jag följde som varit väldigt engagerade i valet. Och de är väl det nu också. Bara det att just under valtid så är det väldigt mycket att de pratar om själva valet. Och sin ståndpunkt och sådär. Och då kände jag också bara, nej men det blir lite för mycket. Och då blir det liksom, det är bra att ha sin egen röst där. Men det kanske blir lite vinklat i vad de har läst sig, vad de tar till i deras frågor. Så då kände jag också där att, ja men de döljer vi lite nu. För jag behöver inte få det. Jag vill hellre läsa på så att jag är neutral från min sida då. För att kunna rösta utifrån mig. Istället för att bli påverkad av alla andra. Det räcker med att bli påverkad av tv och... partiledarna i sig som vrider och vänder. Och lite sådana saker tycker jag. Och sen även ifall att det är någonting, att man känner såhär bara, nej nu blir det lite påtagligt åt ena eller andra hållet. För att det är ens egna sociala medier, det är ens egna kanaler. Men jag kan välja vilka jag följer. Och sen så kan ju de andra kan välja ifall att de vill följa mig lika gärna. Och vill de inte det så ja, då kan man ju rensa bort eller ta en paus. Så.
Eller hur?
Och det gäller egentligen även, om man tänker energitjuvsmässigt, så gäller ju det även egentligen med verkliga livet också. Med både kollegor och med personer runt omkring. För det finns ju människor som ger väldigt mycket energi och sen finns det ju de som tar väldigt mycket energi. Och sen kan det vara perioder för man går igenom sorg eller någon svårighet eller så. Då absolut, då måste man ju hjälpa den personen med att ge energi. Mm. Men ifall att det är ett statiskt dilemma, att man vet att det var så ungefär som barnsben. Att när man träffas så är det väldigt egocentriskt runt den personen. Då kan det ju faktiskt vara bättre att man kanske inte träffar den personen då. För den äter upp en liksom inifrån. Man har ingen energi över, man blir liksom som utlakad.
Absolut. Jag tror att det handlar mycket om, alltså nu liksom rör vi oss in i, tänker också så här, gränser och gränssättning och att vara lite medveten och också veta med sig att vi sätter ju aldrig en gräns mot någon annan eller mot något annat, utan vi sätter ju gränser för oss själva på något sätt. Jag tänker liksom på den där rörelsen när man sträcker ut en arm liksom och säger stopp, så är ju det en liksom armarna som en, jag tänker armarna som en förlängning av hjärtat på något sätt och som en, nej men stopp liksom. Och att det är en kärlekshandling för oss själva, att börja bli lite mer medvetna om vad är mina gränser och att tydlighet i sina gränser och medvetenhet om sina gränser mest är en tydlighet, punkt. Men många av oss så växte ju så mycket av att börja hedra sina, jag tror vi var inne på det sist också, att börja hedra sina ja och sina nej och att börja känna in vad är det som när mig, vart får jag energi, vart läcker det energi. Och där handlar det kanske också både om att hålla sig själv och hålla sin egen energi, kanske i mötet med andra människor, men kanske också om att sätta en gräns för någonting eller... vilket inte behöver vara så dramatiskt, eller hur? Men det är ofta som att vi är så... kanske inte så vana att sätta gränser. Då kan det bli lite... hjälp! Lite ovant att göra det.
Ja, precis. Men apropå gränser och vanor och sånt. Nu är det ju snart jul. Och julen har ju också väldigt mycket traditioner. Och Sen kan man tycka att julen är ju julen. Att alla har samma jul som jag har. Men det har man ju inte. Alla har ju olika typer av jul och sina egna traditioner. Men den julen kan ju också vara svår där. För där bygger man ju också upp en väldigt stor förväntan.
Mm.
Man har sina lediga dagar. Och oftast är ju de, innan man ens har bokat upp dem, så är de dedikerade till det som traditionen säger.
Eller hur? Ja, men det finns ju, jag brukar säga det att, och har hört mig säga i flera sammanhang bara de senaste veckorna, just att det här med, precis som vårkänslor kan vi också ha en idé om att det bara ska vara sådär som när körsbärsblommen blommar i Kungsträdgården, att allt bara är fantastiskt förtjusande och förälskelse över livet. Men att det behöver inte kännas så, utan att vårkänslor egentligen är ofta alla känslor, mycket känslor och dimensionalitet i saker och ting kan också finnas samtidigt. Och jag tänker att det är samma sak med julen och med något, det här liksom uttrycket av julkänsla. Men jag har sån julkänsla, eller har du fått julkänsla än? Jag tänker att det också är ett komplext begrepp som kanske inte bara rymmer liksom förväntan och av den där liksom kittlande, härliga sorten, utan verkligen kan rymma både vemod och melankoli. Och det finns ju, som vi pratade lite om innan vi började podda, så hur julen verkligen rymmer mycket av det där. Den vibrerar ju lite av tid som varit och tid som komma skall. Och det finns liksom en tid där mycket tid ryms. Och känslan av att också att saker och ting inte vara för evigt. Och hur det var det förr. Och kan väcka mycket. Jag tycker det är en väldigt liksom existentiell tid. Både på det i vackert och i liksom ganska smärtsamt. Men också som du säger, väldigt mycket idéer. Vi har ju mycket idéer över hur en jul ska vara. Och press och måsten. Och kanske så många, som jag tycker många vittnar om nu, att så som det också brukar vara, att folk är ganska slut. Nu så här i slutet på året, det är mörkt, det är liksom den enda längtan som egentligen folk har, tror jag, är bara en, liksom, att göra som björnan, att gå i lite i det, få vila. Och hur vi gör det, vad det som ger oss vila och näring.
Ja, förra året var det ju fortfarande corona. Restriktionerna var inte fullt lika hårda, men det var ju fortfarande i full blom. Man skulle ju vara väldigt aktsam. Det var många som kanske var äldre och valde självmant att inte dela julen med resten av familjen. Men då hade man ju också den typen av, dels en ursäkt om man känner också kanske att man inte orkar. För det är ju väldigt, ifall att det är mycket äldre, det är jättekul att umgås med barn och sånt, men det blir ganska stojigt. Det kan bli att de blir väldigt trötta och kanske vill fira en lugnare jul, men inte vågar säga det. Och det är många som också är ensamma. I Sverige är ju väldigt många ensamhushåll som kanske inte har familj, kanske inte har familj i närheten heller. Eller att sina barn ska göra andra saker, att det är varannat år. Och då tror jag att det kommer bli mer påtagligt i år mot förra året. Just för det finns inga restriktioner. Så att de som är ensamma och inte kanske har valt det helt själv, de kommer nog känna sig mer ensamma i år än vad de gjorde. Och den känslan som jag kan förstå när man pratar med personer, då är ju den otroligt, otroligt jobbig just vid jul. För det är ju en sån typ av gemenskaps, ja, helg.
Verkligen. Verkligen. Och där finns det väl egentligen ingenting, att det finns en sån naturlighet på något sätt. Om det kan vara en tröst, att det finns en sån, det är väl det som verkar i oss, att det enda vi vill är att få höra till. Och att det är ju någonting så vackert och så smärtsamt. Men att det finns något, det är också en sån otroligt vacker mänsklig känsla. Och också på något sätt i det här samhället där vi är så inmatade dag ut och dag in i hur vi ska klara oss själva. Och själv är bäste smed och du själv, bara du. Mm. Att det är någonting vackert också när det där, det är ju vaket i övriga året också på något sätt. Det finns, det är inte så att det inte finns, men jag kan också tycka att det är så vackert att våga se det där. Att vi, så som en kompis som tyvärr inte lever längre brukade säga, att varför är vi här om vi inte är här för varandra? Och på något sätt så är ju den, liksom, den där sorgen och ensamheten växer ju ur den vissheten om att det är tänkt att vi ska vara tillsammans. Det är tänkt att vi hör samman. Det finns en... Vi är här tillsammans på något sätt. Och det är ju ingen tröst egentligen, men ja.
Men det är ju en högtid som egentligen i min värld så är ju den också till för barnen. Just speciellt alla har ju inte barn, det har man inte heller, men vissa har ju inga barn i sin familj, för man kanske har växt upp och man kanske är mellanläge, så finns det inga små i familjen, för de har inte kommit än. Och då är det ju såklart som att man har en gemenskap, men just när man har barnen också, så det är ju väldigt många barn som far illa just vid julen, för att dels mycket med alkohol, släkten träffas, så kanske det blir lite smågnabbigt och det blir lite olustsamt. Så där är det också mycket att tänka på, tycker jag, att man kan ta ett gemensamt ansvar. Om man har barn i sin närhet, att om man märker att det börjar drickas lite för mycket just med snapsar och att det börjar bli lite för, att man kanske försöker hjälpa till och tona ner.
Absolut, så viktigt. Och ja, det är väl summan av, liksom kardemumman av allt det här är ju att julen är komplext. Den är inte så enkel som vi ofta får den att liksom verka på något sätt. Det är så många olika delar. Och jag tror, som vi pratade lite om innan också, att det som, jag tänker de som kanske lyssnar på den här podden och det som ens önskan och längtan är för människor, är ju att kanske än mer gå tillbaka till sig själv och fråga vad skulle du behöva den här julen, eller vad behöver du av? Oavsett om du kanske, vissa kanske inte ens är lediga, men om man har en ledighet eller inte. Men vad har du för behov? Vad har, och kan du på något sätt låta dig liksom tillgodose dem? Antingen i dig själv, men också kanske också våga börja kommunicera eller uttrycka, be om, eller hur? Alltså storheten att våga be om hjälp till exempel, eller våga be om det vi skulle behöva de här dagarna. För kanske är det liksom bara en fråga bort. Ofta tror vi, det ökar ju med cirka 100% att våga be om någonting, eller våga ställa frågan, eller att faktiskt få det som vi längtar och behöver.
Men det kan faktiskt vara väldigt, jag har jobbat flera jular innan jag fick mitt första barn. Jag jobbade faktiskt när jag var gravid med henne. Hon är född i juni. Och jag var ganska stor från början. Så jag såg ju högre vid ut i december. Fast det var jag inte. Men då... men jag tycker det är egentligen otroligt härligt. Jag hade ju kanske hellre kanske varit ledig. Men just när man väl har åkt iväg och börjat jobba. Och liksom accepterat den. Innan är det lite jobbigt för man, familjen, och de gör ju andra saker att träffas. Så man kanske hellre hade velat vara där. Men när man är där, man gör ju andra så himla glada. Just när man är där. Och nu jobbade jag på ett hotell som servitris. Så att det är ett glatt sammanhang. Men jag tänker även, jag har vänner som jobbar som sjuksystrar och så. De kan ju inte välja när de ska jobba och inte jobba. Så att där är det också väldigt trevligt. För då gör ju de något väldigt gott genom att vara där för andra. Vilket är, det är också väldigt fint, tycker jag.
Eller hur? Det där tänker jag också tillbaka till det som vi... Det apropå att starta eget och göra någonting. Och apropå att liksom tappa bort sig själv i det. Eller jämföra sig med andra. Eller vad andra skapar och så vidare. Jag tänker att det där, att det hör samman. Eller det väv samman i att... på något sätt, ibland när jag kan känna mig liksom... liksom när jag tvivlar eller tvivlar till. Eller det... att jag blir osäker så brukar jag också landa tillbaks i det där att varför gör jag det här i tanken kring någonting större? Så lite bortom mig. Och det är också en sån vilsamhet i det att det kanske inte bara handlar om mig och min liksom. Och det, egentligen handlar det väl ingenting om det.
Nej.
när jag verkligen ser på det. Det är ibland bara som att när man springer snabbt så kan man plötsligt märka att nej, men vänta nu här. Men att det finns någonting så stort i det där att landa tillbaka. Ja, men vad är det största som jag skulle kunna göra från där jag är för denna värld? Eller på något sätt. Och det tänker jag både är just i det där. Jag har också jobbat jular inom vården som undersköterska. Och att det finns någonting. Och det finns en sån fyllnad i det. Och en sån näring bara i det. Att få vara i tjänst. Mm. För andra och för världen och för mänskligheten. Och att om man kan koppla i sitt skapande och sitt företagande. Varför gör jag det här? Inte bara för mig. Inte bara för liksom, någon slags ekonomisk vinning. Eller vad det nu är. Eller att få skina själv. Eller allt vad vi kan hitta på. Om vi kan hitta det där. Varför gör jag det här för världen och för någonting större? För det jag tror på något sätt. Där finns det så mycket energi och så mycket... Där finns det så mycket passion och så mycket, ja, men så mycket energi.
Mm.
Mm.
Ja. Det där är ju just svårt att känna efter och verkligen våga stanna upp. För det är då känslorna kommer, det är ju... Jag har inte kommit till att meditera. Men det är många som gör det. Jag vet inte, mediterar du?
Absolut.
Och en av de största grejerna är ju just när man ska börja försöka meditera. Mm. För mig, och det har jag hört andra säga också. Det är just när man sitter ner och så... Det bara kommer ju en massa tankar slängda hela tiden till en. Så man blir nästan mera stressad när man sitter där. Än att man liksom ska komma ner i puls. Men det är vad jag har förstått. Och vad jag tänker att jag ska försöka komma över den där tröskeln. Det är väl att när man sitter tillräckligt länge och accepterar att alla tankar kommer. Och man bara liksom skickar dem åt andra hållet. Och man får åka igenom. Det är väl då först tystnaden kommer efter en stund. Och ju oftare man kanske mediterar. Ju lugnare blir ens tankar. Och man blir liksom... klarare i huvudet sen när man har gjort det. Det är inte så.
Åh, gud, det är så stort ämne, Jenny. Bara open the door to meditation. Jo, men det är ju, alltså meditation, ja, det är ett stort ämne, men det är intressant hur vi ofta, att jag tänker ofta på det där, hur vi kan gå förbi såna här kvällslöpsedlar där det står just, där vi ofta får förmedla till oss att börja meditera och så blir allt tyst eller hitta lugnet i meditation. Och det, ja, men det är en lite förenklad det är inte riktigt så det sker oftast i denna liksom stressade värld. Pratar man nervsystem och om vi är väldigt liksom uppe i varv i vårt sympatiska nervsystem, så kan det till och med, för det är inte heller så att amen, meditation är lika med att det blir mindre stress eller vi blir mindre att våra liksom symptom på stress då, om man säger så, väldigt liksom hårdraget minskar, utan har vi ett väldigt liksom sympatiskt påslag, så kan vi kanske behöva, då kanske vi behöver något annat först, för att glappet är för stort mellan det här lite uppvajrade läget till att gå ner i liksom att direkt plugga in i någonting annat. Så då kanske vi behöver skaka ur, röra ur, använda stora muskelgrupper för att liksom få ur, dels bara liksom sätta stressen i rörelse eller sätta det här liksom påslaget av allt det som sätts på genom kroppen när vi är i lite uppjackat läge. Så. Men med det sagt, meditation, det är ju, det finns ju hur många olika tekniker som helst, men precis som du också benämner, så min upplevelse är att lite sådär som när vi börjar simma, att först när vi liksom kastar oss ner i vattnet, så om vi liksom kastar oss ner i en pool, så kräver det lite mer av oss först till en början, innan vi kanske hittar ett crawl till exempel. Men ju fler gånger som vi liksom dyker i, desto snabbare kommer vi in i liksom den här crawl, som vi också är väldigt meditativt, tänker jag, men jag är inte så superduktig crawlerska. Men tanken att det vi övar på blir vi också, det blir vi också mer mästerliga på. Mm. Och ju oftare vi liksom besöker det tillståndet, desto oftare eller desto lättare eller snabbare, om det nu är det som är intressant, kan vi ta oss dit. Sen behöver det heller inte vara total tystnad som är, det här är ett sånt stort ämne, men det behöver det heller inte vara tystnad som är liksom målet inom situationstecken med vår meditation eller med att vi sätter oss ner, utan ofta så jag kan få några av mina liksom bästa idéer under meditation, eller så det kanske inte heller är bara att trycka ut eller trycka bort allt, men att kanske höra någonting annat. Det här är ju bara mina ord för vad vi skulle kunna tänka oss att meditation är, eller vi skulle kunna använda det till. Men att det kan vara just ett verktyg för att höra någonting annat än det där som vi vanligtvis lyssnar till, eller smaka på någonting annat än det som vi vanligtvis smakar till. Tillbaka till de där valven. Liksom. Mm. Någonting annat. Så.
Nej.
Vi måste ha ett meditationsavsnitt, Jenny.
Ja, jag brukar ju ta till andningen när jag är uppe i varv. När jag har lite för mycket. Att jag andas av medvetet, helt enkelt. Att man andas hela vägen ner till magen. Och verkligen, ja, men, och gärna håller kvar lite där. Och sen, då kommer jag ner. För då blir det som en rytm att jag tvingar liksom andningen. Då går pulsen ner och tankarna automatiskt. Men jag tror man måste hitta sin egen väg där också. Att man får testa lite olika saker. Men vissa saker är man lite nyfiken på. Och tycker att det verkar enkelt fast det är svårt. Så.
Eller hur? Men andningen är ju absolut en, liksom, att göra en andningsmeditation till exempel, att bara följa sitt andetag är ju, det är också det, att det behöver inte vara så mycket till en början eller krävas så. Det är också någonting som på, när jag håller yogautbildningar, så många, när de har en uppgift som de får som går är att skapa en klass och hålla den för några villiga människor och öva på den klassen och sen reflektera hur det upplevdes och hur det blev. Men någonting som ofta kommer är den där i skapande processen som de vittnar om, är det där, men jag vill få in så mycket och det där temat och jag vill göra det där och jag vill att det ska bli så liksom så mycket. Och ibland så tror jag vi konstlar bort det, för jag tror att människor idag är så, vi springer så snabbt och många är så mycket bara i våra huvuden, så bara att hitta sitt naturliga andetag eller bara att lägga båda händerna på hjärtat till exempel, det är någonting väldigt enkelt men kan vara så, men likväl så stort för många. Det finns någonting innerligt där om vi hela tiden springer 3 meter framför oss själva eller vår själ eller bara oss själva helt enkelt, eller aldrig har eller på länge lyssnat in till vårt andetag eller beslutit ögonen och bara andats en liten stund, så är det någonting stort där det kan finnas så mycket bara i det lilla. Så. Sen kan vi ju göra det, blomma ut det och ja, göra det mer, men ofta den där påminnelsen om att det behöver inte vara så mycket, så stort. Sen kan det finnas motstånd bara i det.
Ja, precis.
Eller hur? Bara det lilla. Att bara att checka in med sig själv är ju... Det är ju skräckblandad förtjusning. Jag vet inte hur dina klienter känner eller hur du brukar känna det.
Ja, det är det ju. Det är ovant. För det första.
Eller?
Bara att man kan få frågan hur har din morgon varit? Eller bara den frågan kan bli lite så att det blir att de blir ställda. För de har inte hunnit tänka på hur det är. Så då måste de liksom tänka tillbaka. På vad de kanske har gjort eller vad de, hur de faktiskt mår den dagen.
Verkligen. Och att det är någonting stort, vi är så bra på att fråga andra. Hur mår du? Hur är det med dig? Och kanske i för sig, utan att halvt lyssna på vad som kommer. Och kanske svaret kanske heller inte är helt förankrat i något som är helt sant ofta. Vi är så snabba med att bara, jo men det är bra eller sådär. Så det är ofta de där enkla frågorna som kan verka så fjuttiga eller så som ingenting, men som är ett första liksom hemvändande till sig själv. Men hur är det att vara jag? Hur känns det att vara jag? Hur var min morgon? Vad finns i mig? Vad skulle jag behöva? Vad är det jag vet? Vad är det jag längtar efter? Och så kan det liksom vi kan liksom brodera ut det mer och mer och mer, men att det kan finnas både motstånd och det kan vara lite ovant och lite obekvämt. Men som en av mina lärare brukar säga, att det the resistance is the doorway. Så där det känns lite motståndigt och lite hisnande och ändå lite kanske lite förtjusande någonting som ändå drar, där finns ofta en dörr till någonting. Tillbaka till de där trösklarna.
Men nu finns det ju ypperligt med tid. Kanske att många har tagit ledigt några dagar i alla fall. För att hitta på någonting. Hur skulle du göra för att man känner att man har lite för hög stress? Du känner dig lite pressad och kanske lite villrådig inför jul. Vad skulle du säga? Hur ska de börja för att kunna skapa en så härlig jul för dem själva? Eller kanske årsbokslut kanske också kan vara liksom en del i det här.
Absolut. Det tänker jag, man både att man redan nu kan börja liksom smaka lite på. Kanske att istället för att kolla på den där Netflix-serien, vi kanske kan hinna det också, eller den där julfilmen. Och bara tillåta oss att smaka lite, både kring kanske ett... både inför jul och lite ledighet kanske, om vi har det. Att smaka på de här frågorna som vi har varit inne på. Hur vill jag nära mig den här tiden? Vad skulle jag behöva av de här dagarna? Både kanske fysiskt, den mer fysiska näringen av kroppens näring, men kanske också emotionellt, mentalt, själsligt. Och kanske också veta eller märka eller känna in, vad är det som inte när mig så mycket? Och finns det någonting där som jag faktiskt lite sådär rebelliskt, busigt kan stryka? Släppa, delegera till någon annan eller bara säga tack men nej. Tack men nej, inte just nu eller... Så det är väl någonting att börja att faktiskt göra det lite medvetet för sig själv, tror jag är en nyckel. Det är som att ibland så är det som, ibland kan jag märka mig själv att jag blir som mest besviken när jag blir besviken över någonting och blir sådär nästan barnsligt, som ett barn sådär, nej. Då kan det ofta vara, om jag ser på det, så kan det ofta vara att jag själv kanske inte har varit så tydlig med mig själv först. Så först, jag har antagligen inte varit så tydlig med dem runt omkring eller med, men det kommer ju utifrån att jag kanske inte heller har varit helt tydlig med mig själv först. Och då har saker och ting kanske bara blivit på ett visst sätt. Så det är väl någonting att våga märka det lite mer, smaka lite mer på de frågorna i oss själva först. Och kanske uttrycka, kommunicera det både till oss själva och till dem runt om. Men också absolut, det är ju en tid av bokslut. Så att våga också, kanske om man vill göra det lite. Vi pratade om ritual, ceremoni lite grann i vårt förra avsnitt. Att våga göra det där lite ihopknytandet. Kanske lite rituellt. Våga kika lite på vad är det jag tittar tillbaks på året som har varit. Vad är det som har varit? Vad är det som står ut när jag tittar tillbaks? Vad är det jag har blivit varse? Vad är det jag vet nu som jag inte visste i början av 2022? Vad är det jag har lärt mig? Vad har livet lärt mig? Vad har livet visat mig? Men kanske också våga dofta lite på vad är det där nya? Vad är det som längtar och vill för 2023? Och det här kan man ju göra i all... Liksom, det här kan ju vara hur stort som helst eller bara hur litet som helst. Så bara att du som lyssnar hör det här. Ibland kan det räcka med att någon bara säger de frågorna till oss och så kanske vi vet exakt. Obekvämt. Yeah. Eller skönt. Eller både och. Men att våga stanna lite i det, helt enkelt. Vad tänker du?
Nej, jag tänker lite lika som dig där. Med att man måste känna efter först kanske hur man själv vill ha det. Julen. Vart vill jag fira? Vilka skulle jag helst vilja vara med? Och hur skulle jag vilja ha det? Samma sak där, att man... Om det är så att man är i... Alltså vissa är ju högkänsliga. Eller vill tycka att det är jobbigt med för mycket människor runt omkring sig hela tiden. Så man kanske vill gå iväg och kanske läsa en bok. Att man... eller göra någonting helt annat. Bara ligga på sängen och ta det lugnt. Att man verkligen ska våga tillåta sig det. Att man, och också att man är ärlig mot de andra. Så att det inte blir att de tror att det har hänt någonting. Eller, för det värsta som är ju när man inte... förstår varandra och att någon annan tar på sig att den personen går undan, fast egentligen är att man själv kanske behöver gå undan, man vill det, men det har ingenting med situationen att göra, det har bara med att man hellre vill bara göra någonting annat eller gå på en promenad eller...
Absolut, och kanske våga skapa det där lite. Om vi är sådana som alltid har gjort på ett visst sätt så kan vi också behöva veta att om vi börjar lyssna in till ett behov och börjar utforska det lite och tänja lite. Det är precis som när vi liksom, vet, man drar lite i ett spindelnät någonstans, så kommer det hända lite i övriga spindelnätet. Men det är inte heller behöver vara så, det är inte så farligt heller att det gungar till lite, kanske både oss själva, att det känns lite ovant att lyssna till ett behov till exempel, att till exempel gå undan och läsa för sig själv istället för att dammsuga hela huset eller vad det än må vara. Men det kan också väcka lite sån gungning i dem runt omkring, eller hur?
Ja.
Så, men vad händer nu? Vem är den här människan som plötsligt gör så här? Men att våga låta det få gunga till lite grann, det är inte så, det är oftast inte så farligt.
Nej, och sen så tänker jag lite som du sa där också, man våga fråga. Jag vet inte om det var just det här ämnet. Men man, ifall att man är själv kanske i en stad som man inte känner jättemycket. Men man kan alltid fråga om man kan få vara med någon annans familj. Vi har haft det flera. Och också ifall att man kanske har separerat precis. Och det kanske man kanske inte har den stora familjen i närheten. Eller man kanske inte orkar umgås med dem då. För att det blir jobbigt när man inte har med sina barn eller vad det nu kan vara. Att man bjuder in då folk som kanske studerar och så, att man bjuder in dem kanske till ens hem också, att det är både att den som är ensam ska våga fråga, men att annars så att man bjuder in. För det kan vara lite så ibland att det är inte självklart att de känner sig supervälkomna, för de tror att de stör, men ofta är ju dörren kanske mer öppen än vad man tror. Vi har haft väldigt öppet. Vi har haft många som har firat jul med oss som inte är släktband. Och jag tycker lite att julen är ju enligt tradition att man umgås med familj och släkt. Men jag tycker även vänner. Att man verkligen ska öppna hemmet. Så att alla får, alltså får så härlig jul som man möjligtvis kan få.
Absolut, vi behöver, julen påminner ju också om det, lite som vi var inne på förut, det där högst medmänskliga och vad det är att vara människa på något sätt, i det som både känns verkande och det som är, men också i det där som vi alla längtar efter, att få höra till och att få vara den där tillsammansheten. Och att det finns någonting väldigt ursprungligt också, att vi alltid har just också i den här mörkertiden och i vintertiden verkligen liksom samlats in till elden och brasan och gemenskapen.
Nu, Caroline, har vi pratat i en timme. Så att
det är alltid så här när vi ses. Det är så himla fantastiskt. Det är så svindlande och vindlande.
Jag har inte ens kommit till hälften av alla de här punkterna som vi skrev upp. Men vi har mycket till nästa avsnitt. Men jag tänker att vi ska försöka knyta ihop den här säcken som, med alla härliga saker som vi har pratat om idag. Och sen så tycker jag vi bokar en ny sån här kaffepodd-date. Prata lite nystart, kanske i januari.
Absolut, det tycker jag. Det är ju där vi började, i tålamod. Mod att våga, att just nu våga vara tålmodig och tillåta sig just nu, tänker jag. Vilan, vad är det där som när, att våga kika på det. Vad är det som när, vad är det som inte när? Tillåta sig att kika på alla de där kanske idéerna av borden, måsten, skullen inför julen, och kanske våga släppa lite av det. Men att också tillåta sig just vilan just nu, för att där någonstans, det är någon slags essensen av, där finns sen energin, passionen, så småningom, att lita på att den finns där när den tiden är. Men just nu, göra som björnarna som vi var inne på. Vila en stund i det och lita på det som kommer vilja, längta, törsta.
Superbra. Jag ska fira jul som en björn.
Ja, eller hur? Kan inte vi skicka med lyssnarna det, att så här, vad vill din inre björninna den här julen? Att hedra henne. Oavsett om det är att ligga och lapa praliner eller bara, jag vet inte, ligga på soffan, dra en stor mysig filt över sig, njuta vintergnistret och så vidare.
Har du planerat något speciellt för julen? Alltså som du har så, det här skulle jag verkligen vilja göra, inte hela din jul, men jag tänker, för du har någon speciell sak, som till exempel äta praliner eller...
jag älskar ju julen, men jag tänker att det också är det ordet som kommer till mig är ju njutning, och det är ju som ett avsnitt för sig, att tillåta sig att hänge sig njutningen, oavsett om det är i att bara hänge sig pulkaåkning med diverse barn som finns runt omkring mig, eller i att känna in vad är det där som man är sugen på rent matmässigt, eller vad vill jag klä mig i. Jag älskar ju att klä mig i liksom olika material som jag tycker om, och det är en njutning för mig bland annat. Och det finns någonting stort och mer än bara det här liksom lite liksom ytliga eller flyktiga som vi kan tänka kring njutning. Det finns någonting stort i att börja välja det mer medvetet och gå, navigera mer ut efter det som är njutningsfullt. Det känns som ett eget, bra att du sa det, Jenny. Kan vi inte podda om det?
Ja, det blir superhärligt. Själv ska jag fira jul stor, eller hela familjen tillsammans. Och då är min förhoppning att vi ska kunna spela mycket spel, åka pulka och sådana saker, och äta mycket god mat och sällskapsspel. Jag tycker det är härligt. Det finns enkla spel som är så roliga. Fia med knuff är våran nya sen förra året, som var första tävlingsgrejen. För vi har ju tonåringar. Vår äldsta är ju 18. Hon är tillsammans med en 20-årig kille som också ska med. Och så Nova är ju 16 och hon har, han fyller snart 18, hennes kille, han ska också med. Och så har vi Lovalte som 11. Mm. Men Fia med knuff kan alla göra. Och det är så här hetsigt till slut att man ska, ja. Så det blir väldigt stojigt. Och det tycker jag är fantastiskt.
Oh, jag älskar också stoj. Och jag tror det känns som att de som följer mig på Instagram, det är något av de, det känns som att det är ett av de ord som jag använder ofta. Liksom stoj och myllrigt och att jag trivs som allra bäst. Men igen, det är att så här, fråga sig själv, vad är det man mår bra av? Jag mår väldigt bra av och får väldigt mycket näring av det myllriga och stojiga och mycket och flock och människor. Men att känna in det, vad är det som, amen, vad är det som jag behöver verkligen?
Mm.
Så, gud, jag vill vara med. Jag spelar med mer.
Ja. Men Caroline, det har varit enklast att hitta dig.
Ja, men det som jag är absolut mest närvarande är ju absolut på min Instagram. Och där heter jag då, precis som jag heter, Caroline Fladvad. Och där kommer det upp, där delar jag av det som känns närvarande i mig för stunden, men det är också där man hittar om man är sugen på kurser eller utbildningar eller samtal och så vidare, så är det där som allt finns. Och det finns lite såna där vårmumsigheter redan ute, om man redan nu känner det där längtan, törsten, suget.
Och vill ha någonting som man tålamodigt kan se fram emot.
Exakt, ja. Lite sådär hissnande, som är skräckblandad förtjusning. Det är min favoritmail, de som mailar sådär. Ja, nu känner jag bara sådär. När man hör liksom mellan raderna eller i den faktiska texten. Att sådär, det finns både det här motståndet och skavet och samtidigt den där... Det där som bara längtar. Och när de anmäler sig på någonting, en kurs eller att få i samtal eller någonting. Det är något av det härligaste i mitt jobb, tror jag. Att få just de mejlen. För det finns så mycket energi i det.
Kan jag verkligen tänka. Men då tackar jag så mycket för att du tog dig tid att komma hit och mysa med mig.
Men tack som alltid. Mm. Verkligen. Tills vi ses igen.
Ja, ha det så gott. Hej. Jag vill tacka dig så mycket för att du tog dig tid att lyssna på vårat avsnitt. Och jag vill även passa på att önska dig en riktigt god jul. Och sen som vi sa där i slutet så finns det lite länkar till både mig och Caroline. Och de hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och tills vi ses eller hörs nästa gång, så gå ut och skapa just din livsdesign. Ha det så gott. Hej.